Ska vi tillägga att vi sitter i poddstudion nu och vi har precis smält i oss lunch.
Oh, så jävla gott.
En trevlig acai. Och
jag har ätit, förlåt. Jag har ätit en jättegod som så här, någon stor surdegsmacka med massa hummus, avokado, tomater och det var så jävla gott.
Vet du vad det lät som att du sa?
Nej.
Kado. Istället för avokado.
Alltså, jag äter lite kado.
Vi är alltså mätta och belåtna.
Ja, och fy fan vad gott det var. Alltså jag är så glad.
Och en annan sak. Vi har hoppat ner några våningar.
Du vet, jag kollar på stolarna bakom det och bara, alltså, jag började sinnessjuk. Sitter vi så där högt upp? Men det gör vi ju tydligen. Det var jätteskönt.
Som lyssnar och som undrar vad i helsike vi pratar om. Så i vår studio med dessa härliga griner som jag pratat om tidigare.
Så jävla ful färg. Det är helt sjukt.
Så har vi jättehöga bord med tillhörande jättehöga stolar utan ryggstöd.
Det är fan sant. Man sitter som en
kråka. Man sitter så jävla dåligt. Man har en ganska dålig hållning. Och det blir lite... det blir inte så naturligt att sitta på dem. Man känner sig väldigt uppe...
Ja, det blir lite stift. Förstår du vad jag menar?
Stift. Så nu har vi sänkt våra höga bord och dragit fram två fåtöljer.
Alltså det är så skönt.
Ja, men det är så skönt.
Sitter man och chillar. Undrar om inte man kan till och med...
Jag ska liksom...
Ja, men jag tänkte också göra det precis.
Luta mig bak lite. Änta. Vi har ju ett ryggstöd nu.
Ursäkta, men jag ligger ner typ. Nej, men gud! Vänta, jag måste se. Jag ser dig också.
Ja, du gör verkligen det. Fan, jag ser aldrig dig.
Jag vet inte om jag har en rolig grej förresten. Vad jag på nu?
Kör.
Jag vet inte om du har sett, men igår tror jag det var, så la jag på Instagram på min story att jag hade läst om en snubbe som bodde i Österrike som hade gått på toaletten som vanligt och så hade han blivit biten i snoppen av en jävla orm.
Aha.
Och om inte du vet det eller som lyssnar så har jag sjuk ormfobi. Alltså det är det värsta jag vet.
Okay.
Alltså, och jag läste det här. Jag bara, alltså det här är min mardröm. Alltså jag trodde typ att det här bara hände liksom typ i de länderna som faktiskt har mycket ormar och att man liksom typ så Australien eller kanske, förstår du vad jag menar?
Mm.
Typ att men där kanske det kan hända att ormen tar sig in i liksom, usch jag ryser, jag bara tänker på det. Tar sig in i något så här, i något rör och så kommer de upp i toaletten och in i ditt hem. Alltså det är det värsta.
Mm.
Och så läste jag det här. Jag rör så jävla mycket. Oj, men vad fan. Lova! Du sitter på Instagram. Alltså jag har så en viktig grej att berätta. Och du bara, men ska bara Instagramma lite.
Ursäkta, men jag gillade din händelse som du hade taggat mig.
Jaha.
Och för andra, jag vet inte hur viktigt det är att lyssna på när du har... Du har liksom,
det var så jävla berätta om äckligt jävla bara.
Orm som har bitit någon i en snopp. Om du tycker att det är vidrigt. Viktigt.
Jag tänkte min mardröm.
Då märker du att jag zoomar ut.
Ja, men lyssna nu istället. Lyssna här.
Okay.
Om jag hade fått reda på att jag hade en grann. Så här var fallet också. Hans granne hade orm hemma som husdjur. Förlåt, men folk som har ormar som husdjur är fan dumma i huvudet.
Men han var inte från Sverige.
Österrike.
Just det, sa du.
Det är inte så Australien. Österrike. Alltså det är typ, det är liksom i Europa. Det är inget så här främmande land. Det är som Sverige liksom.
Mm.
Grannen hade orm som liksom husdjur. Ormen hade, oj då, ormen rymde. Och tog upp i hans toalett. Alltså.
I toalett?
Han skulle ju sitta sig och kissa förmodligen. Och så fick vi ha biten i soffan.
Men gud, det förstod inte jag.
Jo!
Och har den kommit ner dit?
Va?
Hur har den kommit ner
men genom
dit?
Rören typ. Man hade ju åkt ner i hans toalett kanske upp i andra. Och så,
och det tyckte du var kul?
Nej. Jätteobehagligt. Alltså hade det hänt... Alltså, om det, så här. Hade jag fått reda på... Sitt jag flyttade in i en lägenhet. Och så får jag reda på att om min granne har en orm som husdjur. Jag hade flyttat på direkten. Alltså jag hade inte stannat en enda natt. Jag hade bara, ja, och älskling, då börjar vi packa ner grejerna igen.
Åh gud, alltså, jag vet vad jag ska köpa till dig i 24 års procent.
Vadå?
En orm.
Alltså, köper du mig en orm? då är podden slut, kan jag säga. Alltså, ormar är det äckligaste jag vet. Ja. Tycker inte du det?
Alltså jag har liksom aldrig träffat en orm.
Jo, men jag vet, jag är kompis med.
Det låter som att du har varit på så här ett ormhotell. Ormhotell. Och så har skakat hand med ormar typ. Typ så här är huggorm. Här
är... Men är inte du rädd för några djur?
Det är säkert, men det är inte så att jag liksom aktivt går ut och tänker på när skulle jag träffa en orm?
Usch. Alltså, jag kan typ för mig
nu. Så att jag...
Så här, jag kollar ner på golvet och är så här, fan, tänk när det kommer.
Och det röser där borta.
Sluta, alltså det där är äckligaste jag vet.
Nej, det skulle jag inte säga. Däremot så, jag tycker ju inte om insekter och småkryp, spindlar och sånt där.
Nej.
Alltså jag så här, är rädd, det är väl att ta i. Fast samtidigt, jag får ju så här utbrott när jag ser dem. Så att, ja.
Du bara är lite rädd kanske.
Alltså jag vill typ helst inte ta i dem. Nej. Jag tycker det är, jag vet inte. Fast samtidigt, alltså jag tror att, jag är ju inte rädd, men jag vet inte.
Nej.
Fast jag reagerar ändå som att jag vore rädd. Fast jag tror att det är någon annan typ av känsla.
Mm.
Typ att jag tycker det är lite obehagligt lite kanske. Jag är inte speciellt rädd för spindeln, men...
En gång drömde jag att jag blev huggen i ansiktet av en orm. Alltså jag vaknade upp och skulle jäkta upp. Alltså det är det värsta. Jag vet inte vad det är med ormar. Jag tycker det är så jävla äckligt.
Alltså. Då kör vi ormpodden. Eller hur? Men sitter det skönt? För jag känner att jag måste...
Alldeles strax. Jag ska bara... Så jag skulle göra så här. Så, bara, så fastnar jag i hörluren. För jag har tydligen gjort en jävla knut på de här. Utan att jag vet om det. Så flytta på den här. Så.
Vill du veta vad som hände i onsdags?
Säg.
Jag har ingen aning om hur det har gått.
Nej.
Men jag har tagit första dosen vaccin.
Grattis!
Och det var en upplevelse. Vill jag säga.
Berätta allt.
Nej, men jag gick dit, tog mitt vaccin på stället som heter Sofiahemmet, ligger på Östermalm.
Ja, det vet jag. Ja.
Och då kom jag dit och jag var lite tidig så jag satt på en bänk först, solade och väntade på att jag liksom skulle komma in.
Ja.
Och sen när man kommer då till den här delen där de tar emot alla patienter, jag var inte ensam, så kan jag säga. Det var ganska många där också.
Ja.
Och hon som stod där, så man skulle säga, det var utomhus och då så stod hon där och hon som skulle checka av alla, hon var superstressad och folk var ju så här, ja, men du kan tänka dig en grupp med barn som alla vill liksom uppmärksamhet.
Aha,
alla vill liksom säga någonting och komma fram och få information.
Mm.
Så det var alltså verkligen fullständigt kaos. Bland annat jag också.
Okej, du bara, hjälp!
Ja, men lite så. Men sen fick vi gå in och då var det så här, du vet, munskydd på och det var så många människor, så stod man i kö så skitsmissades man vidare till nästa och så var det, när jag kom in och satte mig där och fick den här damen som jag mötte sa, som skulle ta min spruta.
Hej, tack! Ja, är det du som ska ha dem här?
Ja. Då får vi sätta dig på röda stolen.
Yes.
Du ska ha första dosen idag.
Jajamän. Spelar det en roll vilken arm man har
nu?
Är
du högerhänt?
Ja, det är.
Ja, då kan vi ta på
vänster.
Då kommer du få din första dos Pfizer idag då.
Mm. Pfizer, ja. Men inget man behöver undvika för den var i solen.
Nej, eller... du kan ta det lugnt idag. Du behöver inte bli hårdtränad.
Nej.
Du kan ta
det
lite
lugnt.
Ja.
Så fort. Jag hann knappt sätta mig innan jag fick resa mig. Jag bara, nu ska du sätta dig i aulan 15 minuter och ta det lugnt. Och det var någonting som jag inte ens visste att man skulle göra efteråt. Okay. Då ska man alltså, efter man har tagit sprutan och fått sitt vaccinkort och fått instruktioner, alltså, så här, lite papper om olika biverkningar som man kan få.
Just det.
Då ska man alltså gå och sätta sig i en aula i 15 minuter bland alla andra som också har tagit sitt vaccin. Mm. Och sitta där i 15 minuter för att de ska se så att man inte får någon superallergisk
bra och sådär,
reaktion. Och sådär. Ja. Det var som att man satt där som en liten klass på något sätt.
Det var mysigt. Här kan sitta
en stund till. Ja. Men det känns lite surrealistiskt på något sätt att man ändå har första dosen i sig nu. Så fantastiskt, så tacksam, så glad. Men fy fan vad ont.
Nej, alltså sköprutan gjorde inte ont.
Alltså den känns ju som ett stick. och liksom, ja. Jag har inga problem med det på det sättet. Det är ju klart att så här, nej, det är inte trevligt att ta en spruta. Det är
inte vad skönt. Nej, inte riktigt.
Nej, men så det var väl inga problem så. Men nej. Däremot så kände jag att det kommer ju den här klassiska som man har hört då. Mm. Att man får ont i armen. Den blir öm, den blir stelnad och jag... alltså några timmar in efter att jag hade tagit vaccinet så man kan ju inte röra armen överhuvudtaget. Nej. Alltså den är, man kan inte lyfta på den. Allt gör ont. Men däremot så, jag menar, jag har ju klarat mig jättebra. Jag har inte fått några dåliga biverkningar på det sättet.
Nej, just det.
Feber eller huvudvärk eller någon superallergisk reaktion. Utan jag har så att säga bara haft ont i min arm. Men jag sov ju med frysklappar. Det var...
I sängen?
Ja! Och så låg det. Och det kändes ju ändå lite skönare. Mm. Men du,
ja.
Vad ska vi prata om i dagens avsnitt?
I dagens avsnitt? Gud, vi har ju tänkt prata lite om mindset. Mm. Alltså, ganska allmänt, ganska brett, eller hur?
Ja, men hitta mening, betydelse, hitta sitt varför.
Hur kan man ändra inställning till någonting?
Ja.
Vad har vi för tips? Hur har vi upplevt det?
Mm.
Och lite sånt.
Mm. Jag tänkte att jag ville bara börja med att läsa upp en sak.
Ja.
Det finns en uppfattning om att man alltid kommer få leva med anorexi om man en gång blivit sjuk. Att man alltid kommer ha problem med maten. Jag delar inte den. Man behöver ha tålamod, för medan man vacklar mellan sjukdom och tillfrisknande så får man räkna med att falla, kliva upp och söka fäste igen ett antal gånger. Det går att ta sig ur destruktiva mönster om man får hjälp på vägen. Jag har många att tacka för att jag är frisk. Och hellre än att vara arg på mig själv över att jag förlorade tid så tackar jag mig själv. Behandlingen gick ut på att jag måste bestämma mig för att ta emot hjälp för att göra det jag ville av mitt liv. Eller dö. Jag valde livet.
Mm.
Och det här är ett litet urklipp från en bok som heter Om jag bara vore lite smalare av en tjej som heter Michaela Urbom.
Mm.
Och hon har varit med och gästat Progress Me's podd tidigare och berättat lite om sin historia. Och hon har även skrivit den här boken. Mm. Och jag kontaktade henne och skrev till henne att jag verkligen såg upp till henne och kände att hon hade så mycket som hon tog upp i sitt avsnitt som jag kände igen mig i och som jag lärde mig av. Och verkligen fick ett sånt här uppvakande kring. Och sen så fick jag möjligheten att läsa hennes bok som jag håller i här. Och det finns otroligt många kloka saker i den här boken som jag verkligen vill tipsa er om. Ni som kanske just nu är fast i en ätstörning eller någon som är nära anhörig. För det spelar liksom ingen roll vem som läser den, för den kan verkligen läsas av vem som helst. Mm. Och just det här som jag precis läste upp tyckte jag var så himla sant. För det är verkligen, det finns verkligen en väldigt stor förutfattad mening om att om man har haft en ätstörning så kommer man få leva med det hela livet och man kan aldrig bli frisk och man kan aldrig hitta ett bra förhållningssätt till mat igen eller träning.
Mm.
Men man kan det. Det gäller bara att man får rätt hjälp på vägen, att man vågar sträcka ut sin hand och att man får den kunskapen från en person och rätt verktyg som kan ta en ur sjukdomen.
Ja gud, alltså jag kommer ihåg själv att det där är något som man fick höra ganska mycket när man var sjuk. Så att typ förvänta dig inte att bli helt frisk.
Nej.
Och både du och jag säger ju bara att det där är fett jävla bullshit.
Mm.
Det är klart som fan du kan bli helt frisk.
Mm.
Och som hon skrev i sin text så här att man får vara beredd på att leva ett liv liksom det är lite halvdant. Man bara nej.
Nej, man behöver inte det.
Precis, som hon också skrev det. Det behöver man inte göra.
Nej.
Man kan leva ett jättelyckligt och härligt och bra liv.
Mm.
Och trots att man har haft, som hon skriver, alltså en skitperiod. Liksom. Och det är så tråkigt typ, att det är den så här, stämpeln som just störningar har fått. Att, så här, men du kommer aldrig bli helt frisk. Eller du kommer alltid ha lite svårigheter. Mm. Då känner jag lite så här, men fan har inte det?
Ja.
Alltså, vem fan har inte lite svårigheter med typ träning, kost eller kropp?
Ja.
Oavsett om varit sjuk eller inte.
Ja.
Lite så känner jag.
Och jag tänker att det också, det har ju väldigt mycket med sitt mindset att göra. Mm. Och det är ju precis det vi ska prata om idag.
Exakt.
Och därför tänker jag också så här, det är så himla viktigt att, men att man liksom på något sätt kanske börja förstå, men vad är mitt mindset och vad har jag för inställning till saker och ting i livet, och att man kanske ställer sig frågan, varför tränar jag?
Mm.
Varför vill jag bli frisk? Varför, inte vet jag, går jag till mitt jobb varje dag? Ja. Alltså, man kan applicera det på
typ allt.
Precis, allting, och individanpassa det.
Mm.
Men det är så himla viktigt att man tänker på vad man, eller varför man gör saker, och att det är så himla mycket som sitter i huvudet.
Jag tycker jag håller helt med. Alltså jag tänker, vi skulle kunna börja lite snabbt bara så här, och lite så här, okej, varför blev jag frisk exempelvis?
Mm.
Alltså hur kommer det sig att jag, för mitt mindset, jag vet själv att, hur ska man säga det här? Man kan ju säga så här, att när jag var sjuk, så innan jag blev sjuk, så har jag alltid haft ett väldigt högt egenvärde. Alltså jag har tyckt om mig själv ganska mycket.
Mm.
Jag har alltid tyckt att jag har varit så här, ja, men jag är fantastisk, jag är älskad, jag är trygg i mig själv. Och alltid liksom känt att jag är jag och det duger.
Mm.
Men så kom man in på lite olika banor, man blev influerad av liksom olika saker. Mm. Och så whoops, så var man i sin sjukdom.
Mm.
Och jag vet också att, eftersom att jag ändå hade det som kärna, det här att jag var ganska trygg i mig själv och tyckte om mig själv väldigt mycket, så hade jag hela tiden att jag bar omkring på att jag duger faktiskt som jag är.
Mm.
Fast jag hade den här sjukdomen. Och det jag upplevde, det var att alla de här tankarna och ångesten, det som den tryckte ner hela tiden, det jag egentligen kände.
Mm.
Och jag tror också att det hjälpte säkert mig också att bli frisk, för att jag ändå kunde greppa tag i mitt egen värde. Alltså jag kunde ta tag i det där och liksom, vad ska man säga, lyfta upp det.
Mm.
Och trycka igenom de här tankarna med det.
Mm. För jag tycker att det är väldigt viktigt att man har, att man kanske får en liten större överblick kring, vad är min inställning? Vad vill jag? Vad har jag för drömmar? Hur kommer jag dit?
Exakt.
För mig var det så att när jag skulle gå ur min sjukdom och gå emot allt som den sa och alla mina hjärnspöken, så var det väldigt viktigt för mig att ha en anledning till varför jag skulle bli frisk.
Precis.
För om jag inte hade en anledning så kändes det väldigt meningslöst. Mm. Det kändes väldigt hopplöst. Så för mig var det viktigt att ha en anledning. Och därför så på något sätt så var det som att jag tänkte så här, men varför vill jag bli frisk?
Mm.
Vi börjar där.
Ja.
Och då tänkte jag, och jag vet att jag har skrivit en text också på Progress Me.
Mm.
Och där så skrev jag bland annat att jag hittade 2 stycken varför till anledningar varför jag ville bli frisk.
Ja.
Och det ena var tanken av att aldrig få träffa min familj igen.
Mm.
Och det andra var för att jag vill uppnå alla drömmar som jag har.
Ja.
För någonstans så visste jag ju att även om sjukdomen hade blivit min nya identitet.
Mm.
Och tagit all min personlighet och
exakt,
allt som var roligt. Mm. Och tagit bort hela Lova från mig och min kropp och min hjärna. Så visste jag också någonstans där att det har ju funnits en tid innan min sjukdomsperiod började. Även om den absolut kunde inkludera ätstörda beteenden och tankar och så hade jag en helt annan, ett helt annat liv.
Just det.
Och jag tänkte också tillbaka på den personen och allt som jag kanske drömde om då, vad jag såg framför mig och vad jag ville. För jag har alltid varit en sån person som har haft väldigt höga visioner och väldigt stora drömmar och faktiskt tillåtit mig själv att våga drömma stort och faktiskt få ha drömmar och saker man ser fram emot och som man hoppas på. Men lite som en sån här bucket list på något
just
sätt.
Det.
Och för mig är det viktigt att få ha det, för oavsett om det är saker som jag kanske aldrig kommer uppnå eller inte, så tycker jag att det är härligt på något sätt att bara tillåta sig själv att få våga drömma lite. Och det vet jag var någonting som jag kände att jag var tvungen att hitta mitt varför.
Mm.
Varför ska jag ta mig ur min anorexi?
Ja.
Varför vill jag bli frisk?
Mm.
Och det handlar ju om inställningen. Dels för att sitt mindset är ju sin inställning. Det är hur vi funkar, hur vi tänker och vad vi gör med saker och ting som vi har och lever i på något sätt. Och det är också det, eftersom att ätstörningar är en psykisk sjukdom, så handlar det ju återigen också om sitt mindset på något sätt.
Lilla hjärnan. Ja.
Och då behöver man ju förändra hur man tänker för att komma någon annanstans.
Mm.
Så det var någonting som jag var väldigt mån om och fortfarande är väldigt mån om, att påminna mig själv om att hitta mitt varför i saker och ting. Som jag sa tidigare, det behöver inte handla om att man har en ätstörning och vill hitta sitt varför till varför man ska bli frisk. Utan det kan handla om så här, men varför dricker jag alkohol? Vad ger det mig? Varför gör jag det? Eller varför tar jag på mig de här kläderna? Är det för att det är en trend just nu? Eller är det för att jag gillar dem?
Exakt, ja.
Varför gillar jag den här maten? Är det för att jag har blivit influerad av någon? Eller är det för att jag faktiskt tycker om den? Mm. Eller tycker jag egentligen att den inte är så god med att äta den för att man inom situationstecken ska göra det?
Ja,
eller
det.
Jobbar jag för att jag tycker det är kul? Eller gör jag det för att grupptrycket vill att jag ska jobba med det här? Alltså att man ställer sig lite oftare frågor till varför man gör saker och ting. För då tycker jag att det är mycket enklare att också motivera sig själv under tiden.
Ja, precis. Men jag tycker att det där är så intressant. För jag hade också såna där, varför ska jag bli frisk för? Alltså, vad är det som ska få mig att kämpa mig ur det här?
Mm.
För annars kan jag lika gärna vara, jag kan vara kvar i det här livet.
Mm.
Men kommer jag leva lyckligt? Det kommer jag fan inte göra.
Nej.
Men vad är det som gör att jag ska bli frisk? Vad är det som gör att jag vill bli det?
Mm.
Och det jag kände, det var, ja, man kan väl säga att jag också hade 2-3 stycken sådana där varför. Och en av de sakerna, det var ju exempelvis att jag ville ge mig själv det. Jag kände att det här är inte rättvist mot mig.
Nej.
Att jag ska liksom tvinga mig själv till att leva som jag gör.
Mm.
Jag vill göra mig själv stolt och jag vill göra mig själv, vad säger man, rättvis.
Ja,
eller
exakt.
Jag vill göra någonting för mig själv. Och jag visste också att om jag nu tar mig ur det här, då kommer jag vara så jävla stolt och tacksam för mig själv och mitt egna jobb. Så det var, kände jag, var en styrka att säga, men jag gör det för min skull.
Mm.
Tänk vilket liv jag kan leva utan den här sjukdomen.
Mm.
Och sen var det även liksom att, som du sa precis, det här med att jag har ju en massa drömmar. Och jag vill ju uppleva så mycket roliga saker. Ja. Jag vill resa i det här stället, jag vill uppleva... Gud, vad kunde det vara? Ja, så här, bli kysst i regnet typ av Kevin.
Exakt.
Eller, alltså, det kunde vara så här små saker till jättestora saker. Ja, men jag vill jobba med det här. Eller jag vill se typ min systers barn. Eller, det kunde vara vad som helst.
Exakt.
Att jag ville uppleva livet.
Mm.
Jag vill inte liksom vara inlåst i det här livet. Eller om
ingen
du blir, eller om du blir död. Det visst skulle inte jag veta.
Nej.
Jag vill kunna ta vara på det här korta livet som vi har. Och bara så här... ta in så mycket och bara wow, få uppleva, för det är det vi ska göra liksom.
Mm. Och det är ju väldigt ärofyllt också att bara ha möjligheten att, för det brukar jag, det har slagit mig ganska många gånger, att när man kommer till den insikten att man också har med sig att jag har faktiskt kommit till den här jorden, jag har fått äran att få ett liv och få möjligheten att leva.
Gud, ja.
Och jag vill då inte att den möjlighet som jag har fått att komma till det här livet, att det ska bli fyllt eller dödas av en sjukdom som tar livet ifrån mig.
Mm.
För det är inte det som är meningen med att man kommer hit från första början. Det är ju för att man ska leva sitt liv och sin fulla potential och få uppleva saker som man tycker är kul och sina drömmar som man har.
Exakt. Ja, men jag kände också det att så här, jag vill uppleva allt oavsett om det är bra eller dåligt.
Mm.
Så vill jag bara så här få uppleva, känna
och
känslor
sig.
Och känna. Exakt, och lära sig nya saker. Och, ja, men som, jag tror att man blir ganska, vad säger man, man blir ganska ödmjuk till livet efter man har alltså gått igenom en sån här grej.
Mm.
Man inser hur mycket det är som man ska vara tacksam för och hur mycket det är som man kanske inte, som man inte ska ta för givet.
Mm.
Och då blir man väldigt, eller jag blev väldigt tacksam för att jag tog mig ur det.
Mm.
Och för att säga wow, nu har jag faktiskt möjlighet att uppleva allt det här som jag ville.
Mm. En annan sak som jag också läste i Mikael Urboms bok var när hon berättade om ett ångestmål, eller ångestmonstret som hon beskrev det som. Och det var också någonting som fick mig att tänka och reflektera väldigt mycket. Och jag tog väldigt mycket hjälp av det här ångestmonstret eller målet eller vad man nu vill kalla det för. Och det är ju också det att man har ju ofta 2 olika alternativ. Antingen kan man ju välja att lyssna på ätstörningen, lyssna på hjärnspökena och vad de säger och göra det de vill. Och det de vill är ju ofta att säga, ja, men de vill ju att du ska dö.
Mm.
Det är ju deras mål.
Precis.
Men sen har du ju också en annan sida och det är ju dig själv. Det är ju din person, din själ, din kropp. Och den vill ju att du ska leva. Och då har Michaela skrivit här att om man tänker det här ångestmålet då, så är det ju som att man matar målet istället för att man matar sig själv. Det är molnet eller monstret som blir starkare och jag som blir svagare.
Mm.
Och det blir också svårare och svårare att stå emot monstret. Och när blir han nöjd? Han blir ju aldrig nöjd. Mm. För hans mål är ju att du ska dö. Men mitt mål är ju att leva.
Mm.
Och då kan man på något sätt tänka att den personen eller den sidan som man matar, den kommer också vinna. Matar du ångesten, matar du monstret, då kommer den vinna. Då kommer sjukdomen vinna över dig. Men om du matar dig själv, då kommer ju du vinna för att du är starkare.
Exakt.
Och det är någonting som jag verkligen anammade och tyckte var så himla, himla klokt beskrivet och sagt. Att den jag matar, den vinner.
Mm.
Och det är verkligen så. Jag försöker också, även om jag försöker verkligen idag att applicera det på, det behöver inte vara min tidigare ätstörning, utan det kan vara att så här, om jag kanske känner att så här, men nu har jag tjurat ihop mig här för någonting som kanske inte gick som jag ville. Ja. Eller nu var det någonting här som gjorde mig väldigt irriterad. Och då känner jag, jag har ju alltid två möjligheter. Antingen så fortsätter jag mata den här irritationen som jag har. Eller så har jag ju också möjligheten att acceptera det och så gå vidare.
Ja.
Och det är ju också så här, ja men den jag matar vinner ju. Mm. Väljer jag att mata irritationen och spä på den och fortfarande vara i min ilska. Ja men då kommer jag ju bli ännu mer arg och ännu mer besviken än ledsen.
Mm.
Väljer jag på något sätt att försöka åtminstone, för det är ju skitsvårt, det vet ju jag också. Ja. Men väljer jag att försöka att på något sätt acceptera, kanske lugna ner mig, tänka lite, få vara lite i fred eller vad det nu kan vara. Och känna att okej, nu går vi vidare, nu släpper vi det där. Då vinner ju den sidan.
Ja.
Så man kan verkligen applicera det
gud,
på så himla mycket. Och det är också ett tips som jag tycker att ni ska ta med er. Oavsett om man är sjuk eller man är anhörig eller man bara är alltså vem som helst. Man kan verkligen som sagt applicera det på allt.
För det där tycker jag är så intressant. För det är något som jag också brukar göra. Att om något som jag bara blir typ skitsur för. Eller jag visar att jag fick jättemycket ångest av någonting. Vad det än kan vara.
Mm.
Då brukar jag alltid bli så här. Okej, Vilma, vet du vad? Kör ett breakdown. Mm. Ha ett mental breakdown i 30 minuter.
Tillåt dig själv att ha det också. Ja.
Men sen, då reser du upp, borstar av dig och så går vi vidare.
Mm.
Alltså att det är okej att bara så här må skit den där halvtimmen.
Mm. Eller en dag om du behöver precis. Det. Eller två om du behöver det. Eller en vecka. Alltså, för det är ju viktigt att man tillåter sig själv att må dåligt och vara ledsen eller arg och besviken och sådana saker.
Mm.
Men det är också jätteviktigt att man på något sätt jobbar med sig själv och att man också lär sig och accepterar att ja, men nu måste jag gå vidare.
Ja.
För att livet fortsätter ju också hela tiden.
Och det är där också du bestämmer dig för vilket mindset du ska ha. Exakt. Faktiskt. Mm. Att antingen så fortsätter du att ligga där och liksom, vad säger man, rota runt i det här ångesten och bara fortsätter att liksom gnida in det.
Mm.
Eller så reser man sig upp, vänder kinden till och bara, ja, nu ska vi göra det här idag.
Mm.
Och då har man ju bytt mindset, de har bytt fokus. Så det är och inställning liksom. Mm.
Men också som vi har pratat med många gäster som har varit här och gästat oss, att det är så himla olika också vad sitt egna fokus är, att man måste hitta det själv. Att det som du kanske tycker är ditt varför, till exempelvis varför tränar du, det har ju sin sak, medan mitt varför är någonting helt annat och att det är inget varför som är mindre bra eller bättre än något annat, utan det är verkligen så himla individuellt och det är viktigt att man också på något sätt hittar sitt egna och att man inte applicerar eller bara kan ta någon annans.
Nej, precis. Ja, men liksom att det är individuellt och att man kan inte ta någon annans varför.
Mm.
Eller det kan man säkert om man har samma varför, känner igen sig såklart. Men det går ju inte att säga att alla har varför man tränar. Jo, men alla vill liksom bygga muskler.
Mm.
Va, nej, så är det inte. Eller alla vill må bra. Det är inte heller allas varför.
Nej.
Det är faktiskt inte det.
Nej, för det är ju just så. Alltså, vissa personer kanske har liksom att de behöver förändra sin livsstil för att de ska må bättre. Ja. För att de ska bli piggare och orka med mer. Medan andra kanske tävlar inför ett lopp. Eller har som Alice som vi hade här på besök.
Mm.
Som har tävlar i en sport. Alltså, alla har så olika varför. Och man kan liksom inte ta någon annans varför eller applicera det. Och varken tro att man själv ska få få samma resultat eller ha samma mindset. För det funkar inte. Nej, så. Utan ditt liv ser ut som det gör och du måste också anpassa det efter dina behov och dina förutsättningar.
Man får bygga sin egen bild av sig själv och sina egna mål och sina egna varför.
Mm.
För att det blir jättekonstigt och svårt om man ska ta andras.
Mm.
Och det, jag tror att sådär är med allt liv. Liksom, att man får ju bygga upp sin egen självbild och sin egen liksom, vart är jag, vad vill jag för någonting istället för att bara, okej, men den här personen är vegan och det är trendigt, därför ska jag också vara det.
Mm.
Ja, men fråga dig själv varför, okej, varför vill jag vara vegan?
Mm.
Det kanske jag inte ens vill. Jag exempelvis, jag vill inte vara helt vegetarian eller vegan.
Nej.
Jag vill vara lite blandat liksom. Mm. Och varför det? Jo, för att jag märker att jag mår bra av det.
Mm.
Exempelvis. Mm. Eller det kan vara, som du säger, det kan vara vad som helst. Man får liksom själv upp, liksom, bygga upp sin egen bild av vem är jag och varför gör jag som jag gör.
Men känner du, Vilma, med tanke på att vi har pratat lite om du båda har ju tränat ganska mycket och har ju ändå det som en viktig del.
Precis.
Hur känner du idag till exempel med din relation till träning? Känner du att du har för det kan bli, man blir lite fucked up så där, när man har när man har haft en osund relation till det och så ska man hitta tillbaka till den här just balanserade det. Mm. Och det är ju en resa och jag känner ju att jag håller på att lära mig och försöker så här hitta den där sunda vägen tillbaka till träning igen. Just det. Jag har inte hittat den helt och hållet än. Nej. Utan jag försöker liksom ja, men jobba på att hitta den. Få tillbaka den här träningsglädjen och hitta mitt sätt där jag känner att ja, men det här mår jag bra av och det här passar och funkar för mig.
Mm.
Men känner du idag att ditt varför till exempel varför du tränar och så, känner du att du har hittat det? Eller är det också någonting som du jobba på, ja, försöka reflektera kring och sådär.
Jo, men jag vet ju mitt varför.
Mm.
Men det är bara det att ibland så springer jag iväg och hittar lite andra varför.
Mm.
Men jag försöker alltid komma tillbaka till min kärna i varför.
Mm.
Och varför jag ska träna och varför jag vill träna. Det är för att jag vet att jag mår så himla bra av det. Och jag blir så glad.
Mm.
Jag märker att när jag kommer också ihåg det förut, att när jag väl tränade, då blev jag så glad, jag kände mig peppad, jag var nästan euforisk. Liksom. Mm. För det gav mig så mycket i min vardag, inte bara i själva träningen, utan så här att ja, men jag kände mig stark, jag kände mig liksom att så här, jag mår bra av det.
Mm.
Och det är ju mitt varför.
Mm.
Sen är det ju så att varje gång jag går till gymmet eller ska ta den där promenaden eller vad det kan vara, så då kommer ju de här, ja, men varför går du, alltså, att man funderar så här, okay, varför ska jag gå promenad nu? Mm. Och då är det så här, ja, för det är skönt. Det är ju mitt varför. Det är jätteskönt. Gå omkring på promenad, titta på naturen. Titta mig omkring. Jag älskar ju att promenera.
Mm.
Och det är mitt varför. Men så kommer de här små varför. Ja, men det är för att nu ska du kompensera för det här. Eller nu ska du göra det här.
Mm.
Men då måste jag alltid liksom dra tillbaka till mitt egna varför.
Mm.
Och hålla mig till det. Liksom ha det fokuset.
Mm.
Och sen
återigen
så,
då, det där som jag sa tidigare, att man har ju alltid två sidor. Eller exakt. Det finns alltid två sidor av myntet som man kan säga. Att det är vad du vill och sen är det vad kanske den tidigare ätställningen vill. Och då gäller det ju att man får välja. Och den man väljer kommer vinna.
Yes. Och sen så har jag också börjat med en ny grej. För att jag var hos min terapeut här om veckorna.
Mm.
Och då pratade vi mycket om det här med att jag är ganska benägen att hela tiden vara uppe i mitt huvud.
Ja.
Att jag hela tiden så här funderar så mycket över mina val och funderar så mycket.
Mm.
Och det har jag ju jobbat med jättemycket nu när jag blev frisk och allting.
Mm.
Då var det just det här att jag jobbade mycket med mina tankar och känslor förknippat till det. Men nu har jag märkt att det funkar inte riktigt längre.
Nej.
Jag måste göra någonting annat nu. För nu har jag jobbat med den grejen att jag känner mig så trygg i det. Och då sa han bara provat att bara göra det.
Mm.
Alltså bara gör det.
Ja.
Och jag bara, då kände så här, men vad fan. Det är ju det här jag kanske behöver göra.
Ja.
Och så provade jag någon gång och bara så här, ja, men den här dagen, vad jag än känner, alltså känslomässigt, kanske för ett ångestpåslag eller att nu fick jag den här dåliga tanken.
Mm.
Då gör jag bara. Mm. Och så ignorerar jag, så då är den tanken jag har, men nu ska jag göra det här.
Ja.
Och så gjorde jag saker bara. Mm. Åh herregud. Nej, men alltså jag hade sånt. Jag mådde så bra. Ja, men jag hade så mycket så himla ångestfria dagar. För jag bara gjorde det.
Ja, men där kan jag känna att ofta om jag får ett sånt här tips så för mig är det inte så lätt att bara ställa om. Utan det är så här, jag kanske får det och känner så här, eller min första spontana reaktion kanske är att det låter skitklokt. Och det är väl klart, det är väl bara att göra. Men för mig är det oftast inte bara att om jag har haft ett annat förhållningssätt tidigare och sen får jag typ ett tips till mig, då är det inte så att jag bara direkt kan applicera det och det funkar och jag bara, wow, kolla vad bra jag mår. Utan för mig är det nog ofta att jag kanske måste ta till mig det och så får jag testa mig fram lite. Mm. Det kanske inte funkar direkt, men om man matar sig mer lite och påminner sig om det sådär, så till slut kanske det fäster och till slut kanske man känner att jo, men det kanske faktiskt hjälper mig. Mm. Jag kanske faktiskt mår bättre av att sluta tänka så mycket på allting hela tiden och faktiskt bara göra lite ibland. Mm.
Gå lite för det var lite så jag fick göra. Mm. Jag tänker ju väldigt, väldigt mycket på allt.
Men det
och när jag då sållade bort vissa saker, fortfarande är jag väldigt så tänkare.
Mm.
Men när jag började sålla bort saker som att såhär, ja, men till exempel ska jag på sig, vad ska jag på mig?
Mm.
Ta bara på dig kläder, punkt. Istället för så här, ja, men tänk om den tänker så här. Eller så här. Alltså istället för att hålla på så där, så var det så här, men det här är en tröja. Och då fick så här, nu går vi till jobbet.
På tal om det så har jag faktiskt en sak som jag brukar tänka på. För det är ofta så att man tänker på vad andra ska tycka om men och de här kläderna har jag på mig och vad tycker då den och så där. Det går ju att applicera på jättemycket olika saker.
Ja.
Men så läste jag också, jag vet inte vad det var jag läste, men någonstans var det, och det var att jag har ju faktiskt inte rätt egentligen att gå in i andras huvuden och bestämma åt dem vad de ska tycka och tänka om mig.
Nej.
För ofta är det ju så kanske att man, jag kan bara ta ett exempel som när man var satt i matsalen på gymnasiet och man kanske fick en blick på sig eller sådär, och då kanske min hjärna, mitt huvud sa till mig att den där personen typ tycker att jag är konstig eller den tycker på mig på ett konstigt sätt. Eller man kanske bara fick en känsla av att den där personen gillar inte mig och så.
Mm.
Men du har ju faktiskt ingen aning om vad den personen tycker eller tänker om dig. Utan du bestämmer ju åt den personen utan att den aktivt har uttryckt att den tycker på något sätt.
Precis.
Vad den ska tycka.
Mm.
Och det är så fel egentligen att göra det. För egentligen så är det ju nästan som att man vill att personen ska tycka det. Mm. För att man bestämmer ju det åt den utan att den då, som jag sa, aktivt har uttryckt det.
Precis.
Och där brukar jag tänka det att nej, Lova, jag har inte rätt att bestämma vad den här personen ska tycka om mig nu eller så.
Jag brukar tänka
lite på, för det är ofta så att vi tänker på, vad tycker alla andra om mig? Utan jag brukar byta mitt mindset och mitt fokus. Mm. Här, vad tycker jag?
Ja.
Vad tycker jag om den här personen? Eller vad tycker jag om de här kläderna? Eller vad tycker jag är gott?
Mm.
För det är ju faktiskt det som betyder någonting. Och det är också det får ju mig att vända fokus. Det får mig att kanske se på saker på ett annat sätt.
Mm.
För jag har varit väldigt mycket så, speciellt i jag som har tyckt det varit lite jobbigt med att man kanske inte har varit bjuden på fester eller känt mig lite ensam och sådär ibland. Så har jag, och kan jag också säga att jag kanske har fokuserat väldigt mycket på vad andra har tyckt om mig. Istället för att jag själv har känt vad tycker jag och vad tycker jag om den här personen.
Det är väldigt självstärkande att fokusera på vad jag faktiskt tycker eller vad jag känner.
Mm.
För att man går ju alltid annars omkring och oroar sig över vad andra ska tycka och tänka.
Mm.
Istället för, men man bygger ju upp ett typ av självförtroende och självkänsla genom att liksom hela tiden fundera så här, men jag, ja, men jag är ju skittrygg och jag är skitsnygg och vad det ens kan vara som man känner.
Mm.
Och då bestämmer man ju själv lite grann vad det som gäller.
Mm. Ja, men det är så här, som vi pratade om med Lukas som också har varit en gäst som vi kommer släppa lite senare i höst.
Mm.
Så pratade vi med han att det är ju faktiskt jag, du själv är den viktiga personen i ditt liv.
Mm.
Och var snäll mot dig själv och på något sätt prioritera dig själv och din hälsa och vad du känner och tycker. För det är ju faktiskt det som betyder någonting. Och det är ju också du som ska vara med dig själv och i din kropp hela ditt liv. Så varför ska man inte då vara lite snäll och ta hand om sig själv? Eftersom att man ska vara med sig själv hela livet.
Du är ju faktiskt den viktigaste personen i ditt liv.
Mm.
Faktiskt. Och det tror jag att man ofta glömmer bort. Man tänker alltid, men det är min mamma. Eller det är min idol eller vad det kan vara. Fast det är ju faktiskt dig själv.
Mm.
Du är viktigast.
Mm. Vet du vad jag också brukar göra?
Vadå?
När jag läser någon bra eller inspirerande sak. Mm. Kan vara ett citat eller kan vara en liten större text om någonting som jag tycker är viktigt och som jag tycker är klokt. Och som jag också vill ta till mig på något sätt. Då brukar jag printscreena ibland om jag känner för det. Spara ner, det finns ju olika mappar både på som man kan göra i sin kamerarulle eller på Instagram finns det olika mappar.
Just det,
man
kan Pinterest spara. Eller vad det kan vara.
Exakt. Eller en bok man kan stryka under eller vad nu. Så. Och då brukar, och sen någon tid eller någon dag när jag känner att jag har tid över och kan sätta mig ner i lugn och ro, då brukar jag ta upp den här mappen där jag har sparat på lite så bra citat eller någon som skrev något klokt. Så brukar jag ta en vanlig bok, alltså en fysisk bok med papper och penna där man får skriva inte på datan utan en bok. Eller anteckningsbok liksom, med rader. Och skriva ner små citat typ. Och så har jag den som en bok. Och sen kan man plocka en sån där sak och så bara, men det här är någonting jag kanske vill jobba på. Eller det här skulle jag vilja ta till mig lite mer som ett mantra i min vardag. Och börja, som jag sa, inte så att man tror att man kan, åh, nu ska jag börja leva efter det här.
Nej.
Pladask. Utan att man kan börja ta till sig det och kanske känna att, men det här, men jag kan testa lite. Så ser jag efter ett tag om jag känner att det har fått mig att må bättre. Precis. Eller någonting. Eller det här kanske inte alls funkar det för mig. Pratar om senare i höst. Men han pratade om det att, att man kan försöka inspireras av varandra. Och av olika människor, olika texter eller kloka saker man hör eller läser eller ser. Istället för att se det som sina fienden eller sina motståndare. Utan att så här,
man gör det tillsammans.
Gör det tillsammans.
Gud ja. Jag tycker det är en jättebra grej. Jag, vet, jag hade exempelvis en... Jag blev ganska insatt på det här med min tillfrisningsperiod.
Vi har ju hört om det.
Då använde jag faktiskt såna kristaller till just det här med att påminna mig själv. Jag har väl varit lite så inne på, jag vet inte om jag tror på det eller om jag inte riktigt tror på det, det här med att jag ska sprida en viss energi och sådär. Men för mig var det då att jag hade som en liten trygghet. Så det jag gjorde det var att jag tog en kristall som jag visste stod för någonting. Exempelvis läkning eller positivitet eller vad det kunde vara. Stoppa i fickan, gick till skolan, universitetet där, och så varje gång jag stack ner liksom, handen i fickan så kände jag av den där. Och så blev det sådär, ja just det, alltså jag typ inte var riktigt ensam, utan jag hade den här lilla, alltså föremålet med mig som påminde mig och hjälpte mig lite på vägen. Jag tyckte det var så skönt. För det var som att jag inte kände mig ensam riktigt. Och det kan ju vara likadant med att man tar med sig boken exempelvis, med citaten i som du sa.
Ja, man kanske inte tar med sig boken, men man kanske i alla fall har skrivit ner det där citatet så att man kanske kan det utan till i huvudet till slut. Och så kan man ha det i sitt i bakhuvudet, eller man kanske har en liten lapp i fickan, eller vad som nu funkar för en själv.
Precis, för det var det jag tänkte, man tar med sig det liksom. Att man på något sätt, man har med sig det när man är ute och inte hemma kanske. För mig var det i alla fall någonting som jag tyckte var jättetryggt.
Ska vi ta en liten fråga?
Ja. Och då har vi fått in den här frågan. Vad ska man göra om man vet att ens kompis har bulimi? Vill finnas där men inte heller göra fel?
Och det här kan jag tänka mig att ganska många känner sig lite rädda för att man inte riktigt vet hur man ska bemöta någon. Inklusive jag själv. Jag har försökt tänka tillbaka på hur det var när jag var sjuk och hur jag hade velat att någon hade bemött mig. Och inte riktigt känt att jag har hittat ett svar på hur jag hade velat bli bemött på ett bra sätt. Men det viktigaste är att, tycker jag, är att inte blunda för ett problem.
Precis.
Utan att oavsett om du som kommer vara den där personen som ska ta det där jobbiga steget och säga till eller börja prata med någon som kanske man känner tendenser, börja ha, utveckla lite dåliga vanor och, eller beteenden, så men uppmärksamma det ju att man faktiskt som vän eller nära anhörig eller familjemedlem, att man faktiskt pratar och tar tag i den här personen och säger att jag ser dig, jag ser att du kanske mår dåligt, eller jag ser att det här och det här beroende på vad det är för problematik. Och jag vill finnas för dig. Finns det någonting jag kan göra för att du ska må bättre? Är det någonting som vi kan göra tillsammans? Behöver du hjälp med någonting? Hur mår du? Någonting. Sen får man ju såklart anpassa det ut efter vad det är för problematik och vad den personen, hur mottaglig den är. För när jag var som sjukast och någon kom fram till mig och liksom sa att men Lova, du är sjuk. Mm. Då blev jag jättearg och jättefrustrerad och ville absolut inte prata med den här personen.
Det är en ganska vanlig reaktion också. Exakt. Så man kanske kan få liksom vara beredd på att det alltid första gången kanske inte man tar sig emot på det bästa sätt.
Nej, men att man kanske då också tänker på hur, sättet som man formulerar sig på. Att man då kanske inte börjar med en stängd fråga och då liksom attackerar att så här, jag ser att du är sjuk. Ställ inte den frågan utan så här, hur mår du?
Precis, en öppen fråga. Ja. Mm.
Finns det något jag kan göra för dig? Ska vi hitta på någonting? Mm. Alltså att man kan börja kanske komma in på det på ett annat sätt.
Jag upplever att du kanske inte mår så bra. Stämmer det? Mm. Alltså exakt. Lite mer öppet.
Och att man kanske kan vara ärlig med att om man själv känner att man har mått dåligt eller att det är någonting så här, för att jag känner nämligen att jag skulle behöva prata med någon. För jag mår dåligt över det här eller det här. Och då kanske man kan komma in och kanske den känner sig lite mer mottaglig. Om den andra också öppnar upp sig och lättar på sitt hjärta. Och då kanske man kan ha en dialog. Och då kanske det leder till att man kommer in på. Jag måste faktiskt erkänna en sak. Och jag mår också dåligt. För jag har problem med det här eller det här. Och känner man inte att man har det modet och steget att man kan prata med sin vän eller så direkt. Då tycker jag det viktigaste och klokaste som vän som man kan göra då, det är att prata med någon vuxen. Antingen om det är vännens föräldrar, alltså den som är sjuk eller drabbad.
Just det.
Eller med dina föräldrar där hemma. Så här, min kompis, jag känner att hon eller han har ett osunt förhållande till det här. Jag känner att jag vill hjälpa till och prata om det här. Jag vet inte vem jag ska vända mig till. Jag vet inte hur jag ska prata med henne eller han om det här. Hen. Och då kanske de kan hjälpa till. Och vi kollar lite på det här.
Eller man hjälps åt tillsammans.
Skulle kunna höra av sig till den eller den personen. Ja. Och att man kanske då också får vara den som kanske kollar runt lite. Det här är lite olika saker man skulle kunna höra av sig till olika personer. Kanske någon psykolog, någon kurator på skolan om det är så. Eller någon annan väl insatt person. Alltså så att man pushar och att man också kanske inte att den som också ska ta det här steget och säga till sin kompis. Att man också kan, inte behöver känna sig ensam med det.
Precis. Utan
att man tar hjälp av någon vuxen eller någon annan som man känner sig och bollar lite med
som
den personen innan.
Som inte tar för mycket ansvar heller. Utan
Men och så att jag det går rätt till.
Jag tror också att det viktigaste är att du inte... Det viktigaste är att...
Man inte bara ser förbi.
Exakt, att man visar för personen att jag ser dig.
Mm.
Och att, vad säger man? Alltså, du är ju inte ensam i det här längre, utan nu ser ju jag faktiskt dig.
Mm.
Att man blir inte så... Personen som är sjuk blir inte så anonym i sin sjukdom, utan det är faktiskt någon som har upptäckt mig.
Mm. Och du som har skrivit den här frågan, om det är så att du testar någonting av det vi har sagt eller så, kan inte du skriva till oss och berätta hur det gick eller vad du valde att göra? Det hade varit jättekul att få en liten så här uppdatering på det här. Hur har det gått? Och vad tyckte din kompis om det här? Och sen vill jag bara säga till dig som har skrivit den här frågan, vad fin du är som tänker på det här och att du vill hjälpa din kompis på något sätt.
Ja, det är jättefint.
Hon kommer, eller han, vara otroligt tacksamma den dagen när de förstår också hur mycket det faktiskt ger. Och oftast, alla gånger, så får man väldigt positiv respons. Men i just det här fallet då, när det handlar om ätstörningar, så får man också vara beredd på att man kan bli attackerad.
Mm.
Men då får man också tänka på att man inte tar det personligt, utan att den här personen är sjuk, den har den här ätstörningen.
Ja.
Och det är någon försvarsmekanism där, att man attackerar och kanske blir arg om någon vill lägga sig i. Men att man tänker och faktiskt kommer ihåg att men jag gör ju det här för jag vill hjälpa min kompis. Och det är inte så att hon är arg på mig, utan hon är fast och låst i den här sjukdomen. Så det är inte hon som agerar så, utan det är sjukdomen som gör det.
Ja.
Ni är många som har svarat på när vi lägger ut händelser och skrivit in lite tips på ämnen vi skulle kunna ta upp.
Ja,
och frågor ni vill ha svar på.
Mm.
Och jag vill bara säga att jag blir jätteglad. Vi är jätteglada för att
jätteroligt.
Ni skriver och interagerar med oss. Vi älskar det. Fortsätt göra det.
Gör det.
Och vi har tänkt att vi ska ha ett frågeavsnitt nu kommande.
Just det, ja.
Så alla ni som inte har fått svar på alla frågor kanske undrar, när kommer ni svara på det här? När kommer ni prata om det här i podden? Håll ut!
Håll i er!
Håll ut. Kommer komma! och också, är det någonting mer ni undrar över eller det här vill vi att ni pratar om. Skriv till oss, hör av er.
Tveka inte att höra av er.
Nej, gör inte det. Öppet snack är det som gäller.
Yes. That's a wrap. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt.
Puss och kram.